In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Barnpsykologerna.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi Linnea Lindqvist som gäst. Hej!
Hejsan!
Eller rektor Linnea som du är mer känd som. Vi ska prata om tolerans i skolan, tyvärr apropå lite världsläget. Men kan inte du börja med att bara säga lite vem du är för de som inte vet redan?
Ja, Linnea Lindqvist heter jag och till vardags är jag biträdande rektor på Hammarkullsskolan. Och på min fritid där skriver jag böcker, jag skriver på Expressens ledarsida, krönikor, skriver Alltinget och ja, men är mycket ute i skoldebatten.
Mm. Och du har pratat om finansiering av skola och sådär, alltså ganska hårda ämnen ju.
Jag har pratat mycket om finansiering, skolval, etableringsrätt, skolsegregation, men även givetvis vad man kan göra i skolan. Jag släppte en bok i våras här som heter Att vända en skola, just om hur man kan arbeta på en skola för att ge eleverna den utbildning de har rätt till, helt enkelt.
Jag tänker egentligen att vi borde ha fler avsnitt med dig, så det kommer vi få göra i framtiden, men nu har vi ett akut ämne framför oss. Det som gör att ämnet blev aktuellt nu, det var ju såklart det här med Israel, Palestina och liksom att det kan dyka upp, att alla blir oroliga för att det kan dyka upp antisemitiska problem i skolor. Kan inte du bara säga någonting lite om vad dina erfarenheter är kring det ämnet, att jobba med det i skolan?
Nej, men jag tänker att det är ett väldigt svårt ämne att arbeta med. Nu jobbar jag med väldigt små barn, men om man tänker de som jobbar med lite äldre elever är det kanske mer, eller det är ju mer liksom tydligt och mer rakt på sak än vad det kanske är bland våra elever som är mellan 6 och 9 år gamla. Men det är väldigt svårt att, dels för att det är väldigt mycket känslor ofta inblandade, särskilt om man kommer från området själv eller sina föräldrar som kommer från området. Det kan också vara svårt att arbeta med om liksom åsikterna delas hemma. För då är det ju inte så lätt att liksom, om vi har elever som kränker varandra eller som bråkar eller är elaka mot varandra, då kallar vi alltid in föräldrarna på möte. Men det är svårt att göra det om de har samma åsikter som sina barn, för då kommer de inte backa oss i att tillrättavisa eleven, så att säga.
Men innan vi pratar om vad man faktiskt kan göra åt problemet konkret då, hur vet man ens att det här är ett problem i en skola, om man jobbar i en skola exempelvis? Är det liksom att det dyker upp klotter eller att man hör vad eleverna säger? Eller vad är...
Efter Hamas terrorattentat på Israel här i oktober, då var det en som, jag läste någon skolgrupp på Facebook, där det var en som skrev att men det är tur att vi inte har någon antisemitism för våran skola, för vi har inga elever som är judar. Men jag tänker, man kan ju absolut ha problem, eller man har problem med antisemitism, oavsett om man har elever med judisk, som är judisk identitet eller inte. Så att det handlar ju väldigt, och det är ju så varje gång det är en konflikt i området, Israel-Palestina i området, så märker man ju skillnad i skolorna i Sverige. Till exempel många lärare i Malmö vittnar om det. att man ser en väldigt stor ökning av antisemitism i skolan när det är aktiva konflikter i området, så att säga.
Men, och då menar man inte att det faktiskt är övergrepp på judiska elever, utan då är det att man, att eleverna uttrycker antisemitiska åsikter i andra sammanhang.
Ja, precis. Det gör man även på skolor där det inte finns några judiska elever. Och det är såklart värre för de judiska elever som går i skolor då, där det förekommer. Men det kan ju vara att man uttrycker att man vill att Israel inte ska finnas kvar som land. Eller att man hatar judar. Det kan ju vara, ja, när man följer exempel lärartwitter eller Facebookgrupper och så, så ser man ju ofta det. Att lärare berättar om, och många uttrycker att det är väldigt svårt att komma att jobba med de här åsikterna hos eleverna, för att det är så grundmurat ofta.
Det måste också vara svårt, för att det är ju rimligt att ha en diskussion. Man måste ju kunna ha en diskussion om världspolitik liksom, och ha legitima åsikter om en konflikt. Så. Eller hur? Det måste vara svårt också att veta var man ska dra en gräns, eller?
Ja, absolut. Och det är klart att det är en legitim åsikt att ha åsikter kring, ja, men hur Israels regering bedriver sin politik. Det har jag haft väldigt starka åsikter om de senaste 25 åren. Jag stöttar absolut inte bosättarpolitiken till exempel. Den tycker jag är fruktansvärd. Men det vi behöver jobba med i skolan, det är att skilja på liksom hatet mot det judiska folket och vad Israels regering, vad den palestinska myndigheten, vad Hamas eller Iran eller Hezbollah i Libanon håller på med. Så att vi behöver jobba på olika fronter. Det är en ren undervisning i liksom, vad grundar sig den här konflikten i? Vi behöver undervisa om förintelsen. Vi behöver undervisa om liksom den politiska läget i området. Vad har Iran för inverkan på det här? Vad har Hezbollah till exempel? Och de här olika miliserna som finns. Och sen också få eleverna att förstå att de behöver skilja på det rent det politiska som sker. Men det kan ju aldrig någonsin rättfärdiga att uttrycka eller uppvisa hat mot det judiska folket. För den här konflikten, alltså det handlar ju inte om geografiskt territorium, utan det handlar om att man inte vill att judarna ska finnas, helt enkelt. Det är ofta det som kan uttryckas då. Vi behöver ju liksom jobba på två spår. Dels så behöver ju vi undervisa eleverna i hur den här konflikten har kommit upp. Och där kommer det in givetvis att undervisa om förintelsen. Det finns en anledning till att staten Israel har bildats. Vi behöver ju undervisa om liksom hela det här politiska läget i det området. Både med Irans inverkan och Hezbollah i Libanon och så vidare. Och sen att försöka få eleverna att förstå skillnaden på att ha liksom en legitim åsikt om hur politiken bedrivs och synen på det judiska folkets rätt till existens. Och det är ju, det är givetvis svårt som lärare, men där de, särskilt när man jobbar med de äldre eleverna, där det kan vara ganska tydliga uttryck för antisemitism. Som inte går att misstolka liksom, som att de inte förstår eller så.
Men för det du pratar om nu, det är liksom liksom en sorts förebyggande arbete. Är det så man ska tänka?
Ja, jag tänker att det är det enda sättet som vi kan förebygga det. Det är att vi faktiskt också undervisar. För det är liksom, det är det som är vårt uppdrag i skolan. Vi ska ju vara neutrala. Alltså vi ska inte lägga våra egna värderingar och tankar och åsikter. Utan vi behöver ju också, för det är viktigt att eleverna också får en kunskapsbas kring hur den här konflikten en gång uppstod, vad som är de olika delarna, vilka som är aktörer i konflikterna. Att man också pratar om liksom vad Hamas är, den palestinska myndigheten, de aktörer som finns runt omkring med Iran, med Hezbollah i Libanon och så vidare. Och hur det här liksom har sett ut under historien. Det är liksom en av de viktigaste förebyggande insatserna vi kan göra, som vi behöver jobba med hela tiden.
Mm. Och som ändå liksom ingår i skolans vanliga arbete, måste man väl tänka. Men finns det några liksom mer akuta insatser man kan sätta in? Liksom, jag vet inte om man ska tänka till specifika elever eller om det är en specifik grupp med elever eller en viss klass där man känner att man behöver ha någon sorts punktinsats. Hur ska man tänka?
Ja, men det finns ju mycket liksom stöd att ta till. Malmö stad har gjort ett jättestort arbete kring de här frågorna. Där ligger också material öppet på Malmö Dela, deras hemsida. Där man kan få mycket material och tips och idéer hur man kan undervisa. Både om Israel-Palestina-konflikten men även om judendom, judiskt liv, historia, kultur och så vidare. Och det finns även Svenska kommittén mot antisemitism. Har jättebra material. Vi har Segerstedt-institutet i Göteborg. Där det finns väldigt mycket. Liksom. Så lärare har ju jättemycket kunskap att hämta. Och mycket material och få tips och råd kring och så.
Har du några liksom särskilda exempel när du vet att folk har jobbat med det här och att det har gått väldigt bra?
Jag har själv faktiskt varit på en resa tillsammans med Svenska kommittén mot antisemitism i Israel. Det var det ganska många år sedan jag var lärare. Men det som slog mig på den, det var faktiskt en av guiderna som sa att den var på Yad Vashem som är ett museum över förintelsen, ett kunskapscenter och forskning, där de bedriver forskning också. Han sa att we need a memory to create a future. Och det tycker jag var så himla bra. Att om vi inte förstår hur det här uppkom och hur det har liksom utvecklats under åren, så kommer det vara jättesvårt att skapa en framtid där vi faktiskt liksom kan motverka antisemitism. Och sen är det ju jättesvårt när, jag vet, jag läste någon, det var någon som hade skrivit in någon så här lärargrupp på Facebook som, där en lärare hade tagit in föräldrarna på ett samtal, det jag tror att det var på högstadiet. Och liksom det första den här pappan hade sagt var ju att, nej men jag håller med min son. Jag tycker också, liksom, jag hatar också judar. Och då är det inte jättemycket man kan säga som lärare. Eller om det är rektor som har det samtalet. Så att det är ju svårt när det sanktioneras hemifrån. Men vi kommer ju aldrig lyckas med det här som skolan när det sanktioneras hemifrån. Men vi får ju bara fortsätta nöta på. Och prata om det och undervisa om det.
Tänker du, skiljer det sig åt i arbetet kring det här med antisemitism och annan tolerans? Liksom HBTQ-frågor eller annan form av rasism naturligtvis. Tänker du att det liksom är något särskilt med antisemitism att jobba med tolerans kring det, liksom kring judar? Eller är det liksom samma arbete med all form av tolerans?
I grund och botten är det samma arbete, men det jag upplever, jag har jobbat i Rinkeby också ganska länge, och det är att i den här frågan mellan palestinier och det judiska folket och den konflikten och politiken och allting som har liksom under många år, decennier, så är det väldigt mycket känslor givetvis. Och även de elever upplever jag med palestinska rötter, där det är samma, alltså, de har ju också oro för släktingar som är kvar i området. Många har vuxit upp i flyktingläger i Libanon till exempel. Många har ju varit kanske statslösa i Syrien. Så vart det inbördeskrig där fick man fly igen. Så att det är ju väldigt mycket känslor, det är mycket oro, det är liksom, vi har ju palestinska elever jag har mött genom alla år som har flytt både från ett och två och tre länder, och liksom, det är klart att det är väldigt mycket känslor, så vi behöver hjälpa barnen att sortera i det här, att liksom traumat från flykt och liksom att man inte kan bo kanske i sitt land, ens hus kanske är ockuperat av någon som har flyttat in där. Så här behöver vi som skola hjälpa eleverna att sortera i det. Och att också ge dem kunskap att de ska liksom, inte utveckla antisemitiska åsikter.
Vad menar du med det, att sortera i? Kan du konkretisera?
Nej, men jag tänker när ett barn kommer och kanske har varit på flykt, föräldrarna har flytt, kanske vuxit upp i läger och så vidare. Det är klart att det är ju väldigt mycket i barnen som vi behöver hjälpa dem att hantera, mycket känslor. Och när det då blir en aktiv konflikt i regionen igen, så det river ju upp mycket känslor i eleverna, givetvis. Så att där är vår roll med kunskap och liksom få dem att det inte ska spilla över i antisemitiska yttringar och åsikter. Och därför är det ju ett privilegium att få jobba med de yngre eleverna, för vi har ju, jag upplever ändå att det är mycket lättare än om man är kanske 14, 15, 16 år. Våra elever som är mellan 6 och 9 år har vi ändå lite lättare att försöka få dem att tänka annorlunda. med kunskap då.
Och då menar du inte att man liksom pratar om Israel-Palestina-konflikten nödvändigtvis, utan mer typ judisk kultur och arabisk kultur och liksom att det handlar mer om, eller tänker du verkligen prata om konflikten?
Nej, jag tänker att man först behöver prata om hur eleverna mår och känner sig, deras trauma från att kanske flytta. Vi har ju en del statslösa palestiner som har flytt nu från Syrien för kriget där. Och då kan det vara svårt för barnet att sortera vad det var, liksom. För de är också ganska små. Men vi har ju också, jag har också, som jag skrev i en krönika i Expressen, när vi skrev om, som jag skrev om, just att den judiska skolan i Stockholm inte fick skydd. Det var de ganska förbannade att de inte fick polisskydd när de blev hotade. Och där tog jag ett exempel, det var ju för ganska många år sedan, när den eleven har slutat nian. Jag gick på lågstadiet då, när jag började på Hammarkullskolan, som stampade på, jag ritade en israelisk flagga och sen stampade på den. Och det var liksom, det var första gången med så små barn som jag tänkte att oj, det här är ett antisemitiskt uttryck. Och den vi hade sen, och där var det också att föräldrarna såg inte något jättestort problem med det. Men vi, oavsett vad föräldrarna tycker, så jobbar vi med eleverna givetvis. Så att den eleven fick en utskällning, alltså jag blev så arg när jag såg det. Men vi, jag tycker ändå att vi har, jag har väldigt, väldigt kloka lärare som är väldigt duktiga på att hjälpa eleverna att sortera i det här liksom. Så att de inte utvecklar antisemitiska åsikter.
Det här undervisningsmaterialen som du nämnde från Segerstedt, vad heter det, stiftelsen?
SKMA, Svenska kommittén mot antisemitism, har bra material. Malmö stad har jättebra material också.
Vad är det liksom konkret? Vad är det?
Nej, men det är lektionsmaterial med liksom, ja, med färdigt material du kan använda som lärare. När du ska undervisa om judiskt liv, tradition, Israel-Palestina-konflikten. Så att inte lärare behöver sitta och uppfinna hjulet på nytt, utan det finns bra material att ta del av.
Tänker du att det finns liksom några, antingen att man tänker att det finns missuppfattningar kring antisemitism hos så här små barn, eller liksom att du tänker att det är, för att önskar du liksom att folk visste mer om kring det här med antisemitism och intolerans i skolan?
Men jag tänker att så här, våra barn som är så små är ju väldigt mycket som deg. Vi kan ju forma dem. Och det handlar ju väldigt mycket om att de kanske inte har mött. Vi har ju har personal på skolan som är homosexuella. Och eleverna kan ju ibland liksom kommentera bara, "Åh, är du lesbisk?" eller så här, "Usch", eller så. Men sen när man diskuterar det så kommer det ofta fram att de har aldrig mött det tidigare. För att det är deras familj och släkt, eller liksom deras värld, har inte det funnits. Det är därför det är så viktigt, tycker jag, att vi jobbar med det här med barn redan på lågstadiet och inte tänka att ja, de är bara barn. Vi måste jobba aktivt med alla de här frågorna. Och våra elever frågar ju också väldigt mycket öppna, nyfikna frågor. Till exempel en vanlig fråga hos oss när någon vuxen kommer till oss, är du kristen eller muslim? För hos många av våra elever så är det de alternativen som finns. Och när jag då säger så här, men jag tror inte på Gud. Jag tror inte att det finns någon Gud. Då tappar de ju hakan och bara, va? Tror du inte att det finns någon Gud? Och vi har jättemånga sådana roliga diskussioner med eleverna. Det kan vara också kring, ja, men HBTQ till exempel. Jag har ju ett nyckelband med Pride-färgerna. Och det var någon elev något år sedan och sa, har du sånt där, vad är det de brukar säga, bögband? Och då fick man ha en diskussion om så här, om Pride och HBTQ och ja, vad det kan vara. Så att jag upplever att vi har ju jättegoda förutsättningar att faktiskt både undervisa eleverna men också få dem att förstå vad det liksom, vad de här uttrycken innebär.
Just för att barnen är så små, är det så du menar?
Ja, men jag tänker, många har ju inte, att de reagerar på det sättet är ju dels för att de växer upp också, kanske en hederskultur. De växer upp i ett sammanhang där det inte existerar. De kanske inte har någon släkting eller familjemedlem som lever med samkönad till exempel. Och när de möter det, och så kanske de har, ja, då kan de ha föreställning att det skulle vara någonting konstigt eller avvikande eller annorlunda. Så där är vi jättegoda förutsättningar då att systematiskt jobba med de här frågorna.
Till att börja med, är det någonting som du tycker att jag missat att fråga dig om?
Så svårigheten är ju när vi inte får uppbackning från föräldrarna. För att det är ändå, eleverna lyssnar ändå mer på föräldrarna än på oss oftast när det gäller de här typen av frågor.
Och det är svårt att göra någonting åt det ju. Har du något tips på någon, liksom, någon mer sån konkret grej man kan göra i skolan för att förebygga intolerans?
I religionsundervisningen lägger vi mycket tyngdpunkt på likheterna mellan judendom, kristendom och islam. Där vi pratar mycket om att det finns otroligt mycket likheter. Och det är alltid elever som frågar, va? Finns det likheter mellan muslimer och judar till exempel? Oj, har de samma liksom grund i de abrahamitiska religionerna? Så att genom undervisning och kunskap så kan ju vi förebygga. Men när det väl har börjat liksom befästa sig antisemitiska åsikter, tankar, uttryck och det sanktioneras från hemmet, då har skolan väldigt svårt att göra något åt det. Så att därför är det så viktigt att prata mycket om de här frågorna redan på lågstadiet. För där har barnen, det har ändå inte riktigt börjat befästa sig. Så att vi kan ändå jobba mycket med elevernas tankar, åsikter och frågor och så.
Och de här materialen som du tipsade om, de kan vi länka till i avsnittsbeskrivningen så att man kan hitta dem.
Ja, vi kan skicka länkar till de institutionerna där man kan botanisera.
Tack Linnea.
Tack så mycket.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram heter vi barnpsykologerna_podd. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.